Och vi såg också att Gud vill förinta den mänskliga visheten så att det bara finns utrymme för Guds vishet. Därför säger Paulus så här, vi börjar i, ja, vi kan läsa från början, andra kapitlet. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag och rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Ni kommer väl ihåg hur nervös jag var, säger han nu till vännerna i Korint som börjat att beundra sina ledare. Jag håller mig till Paulus och jag håller mig till Kefas och jag håller mig till den ena och den andra. Och Paulus dyker under, kom ihåg att vi är människor. Och han gör tydligen ingen hemlighet av att han trädde fram i väldigt mänsklig gestalt inför dem. Därför att han ville att inte allt för många skulle komma till tro. Han ville nämligen inte att någon skulle komma till tro genom att han talade så skickligt och så pedagogiskt och så finurligt och så logiskt och strukturerat att det egentligen blev en fråga om mänsklig övertalning. Den där övertalningen som så lätt glider över i ren manipulation. Utan han ville träda fram som den människa han var. I en visshet om att det skulle ge ett utrymme åt den heliga ande. Som anden inte annars skulle få. Så att när någon kom till tro så var det inte därför att man efteråt sa: åh, vilken predikant han är, den är Paulus. Åh, så skönt, så underbart. Utan man sa: jag kom till tro trots att han pratade så taffligt. Det var den heliga ande som gjorde jobbet. Och det, då grundläggs ju återigen kunskapen i den personliga kännedomen. Det får börja med personkontakt och så att säga gudomlig personkemi. Och sedan kan det på något sätt få utvidgas också till huvudets kunskap. Nå, han fortsätter. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Här får vi nu en förklaring till varför det var så hemligt det här med Messias. Om denna världens förstar och starka män och kloka gubbar, om de hade känt till Guds vishet, så skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Och då skulle vi gått miste om frälsningen. Alltså håller Gud det hela hemligt i all välmening. Det är ju intressant. Allt han gör är i all välmening. Tanken är att det ska uppenbaras så att säga i efterhand. Gud handlar först och förklarar sen. Det är ju så ofta på det viset. Och ofta när han handlar i våra liv så upplever vi ju kanske det som en kris eller ett misslyckande. Jag kommer ihåg ett sånt här praktiskt exempel på just på detta med Guds tilltal. Jag blev uppringd av en kvinna. Det är många, många år sedan nu. Jag hade träffat henne på en konferens. Jag hade så där lite ytlig bekantskap med henne. Hon berättade en väldigt smärtsam händelse. Hon hade kommit hem en sen kväll och kört in sin bil i garaget. Och när hon går från garaget till sitt ägandes hus så ser hon att det lyser i grannens hus. Och så förnimmer hon inom sig att du ska gå och ringa på hans dörr. Men hon tänker, det kan man ju inte göra klockan ett på natten. Och så öppnar han där i morgonrock och så säger man, ja, här står jag. Jag skulle ringa på här. Det tyckte hon kändes för töntigt, så hon gick in och la sig. Morgonen därpå fick hon veta att grannen hade dött under natten. Och när hon ringde så var det ju detta att tänk om han nu går evigt förlorad för att jag var olydig. Och det var ju en väldig smärta för henne. Hon hade gått och verkt på det här ganska länge innan hon ringde. Jag sa att jag tror nog att om Gud hade den omsorgen om din granne så fixar han nog det utan din medverkan. Men det här har någon sorts betydelse för ditt liv i fortsättningen. Det kanske är så att Gud kallar dig till att just uppsöka människor som är mogna för frälsning. Och att han då kanske kommer att leda dig in i många mänskligt sett ganska absurda situationer. Men där du får gå på hans tillsägelse. Och hon tog emot det. Och vi skildes åt och la på luren. Och så ringde det en annan kväll många år senare. Och då var det hon som berättade om vilka märkliga ting som hon hade fått vara med om när Gud hade sagt till henne att göra olika konstiga saker och hur det hade fått leda till människors frälsning. Gud börjar praktiskt och så förklarar han sig efteråt. Och ofta nog så är ju också den här praktiska inledningen något som kan upplevas nästan som en förkrosselse. Så var det ju för lärjungarna. Alla hade flytt och Petrus hade förnekat. Och inte ens efteråt så tyckte de att jaha, men det var ju ändå det han sa. Att han skulle uppstå. Utan de här som går till Emmaus, de är alldeles förvirrade. Och nu har vi blivit ytterligare förvirrade. För nu säger de att han har uppstått. Ja visst, underbart. Gud röjer plats i våra liv för den helige ande. Alltså, erfarenheten kommer ofta före undervisningen i Guds rike. Och den undervisningen kan alltså få lov att hållas hemlig till en tid. Och det betyder någonting. Det just röjer plats i våra liv för hans ande. Mångtydigheten i Messias profetiorna, det sa jag igår, har ju att göra med att Messias kommer två gånger. Och vi läste igår i Mika om ett barn som ska födas. Vi läste ju i Zakaria om Messias som utan föregående varning står på Olivberget. Låt oss läsa två andra texter. Vi återvänder till Jesaja, till det 9:e kapitlet, och läser de ord som brukar reciteras på juldagen. Jesaja 9:6. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Där har vi den första ankomsten. Vi går så till det 59:e kapitlet. Och då påminner jag om Zakaria 14. Hur profeten där får beskriva tidens avslutning. Hedna folken samlar sig för att utplåna Israels folk och ta Jerusalem ifrån dem. Och plötsligt står Messias där, Herren själv, som en väldig Gud. Och så ska vi se nu när vi läser i det 59:e kapitlet att det här är ett mönster som finns på många ställen i Gamla testamentet. Det är bara det att det är så kryptiskt skrivet så att om man inte fått upp ögonen för själva mönstret så är det väldigt lätt att glida förbi. Utan vi börjar i den 14:e versen, Jesaja 59:14. För att början av kapitlet handlar om ett tillstånd där laglösheten breder ut sig och orättfärdigheten bara galopperar fram. Och vi kommer in i slutet på den beskrivningen, 14:e versen. Rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram.